då är vi tillbaks. Dag nummer 65 är i eten igen. Och Erik, det har hänt lite sedan vi var i eten sist, drygt en månad sedan.
Det har det gjort, och vi kan inte vänta förrän vi sätter tänderna i det här som har hänt och inte har hänt.
Nej, precis, precis. Och det är ju lite som har förändrats sen jag hörde sist. Nej, det har de inte. Det var precis i samma veva vi gjorde sista. Men han hade ju inte fått någon, han hade inte gjort någon match än, vad jag för mig.
Det tror jag inte, och det kan vara lika bra det. Det blev ju väldigt mycket bättre så, om man säger, på den tiden, eller för en månad sedan, om man säger så.
Precis.
Vi kommer gå in på Napoli och även Mercato såklart.
Lite senare, men vi börjar där vi ska börja, nämligen på toppen.
Det är där vi är, och där uppe högst upp finns Juventus. 4 poäng nu där framför Inter. Ja, det här greppet har inte varit så här stort på ett tag, men känslan man fått den senaste veckorna eller under början av året är ju att vi har en topplimiterad nu. Det är 3 stycken lag på pallplatserna som kommer få bli där resten av säsongen. Jag hyllade ju Lazio i slutet på förra året och sa att det här kan bli säsongen och det verkligen händer för dem. Händer som att de går till Champions League och ingenting annat. Men nu är det inte vad kan. Jag säger att det kommer hända. Det är så pass bra är de. Så att ja, det är en tidig spaning från 2020 att topp 3 är cementerad och fjärdeplatsen står mellan 2 lag som vi kommer att komma in på lite senare.
Precis. Ja, men det är ju så att Lazio till och med kan ha häng på andra platsen. Alltså nu rent i nästa omgång, eftersom de har en innestående match hemma mot Hellas Verona.
De går till och med om Inter.
Precis, jag menar det. Så att om de slår Hellas Verona då i 5 februari skulle den spelas. Den blev ju inställd, eller uppskjuten heter det, på grund av Supercoppa-finalen. Som de vann. Så vad många raka har de nu, Lazio?
10. Nu är det 11.
11 är det. I ligan. Det är ju, ja, det är ju som ni vet, det är ju nytt rekord för Lazio som klubb. De hade väl 9 stycken under Scudetto-säsongen 99-00, va?
Precis. Och det är, de gör det här under året, de fyller 110 år. De slår det här rekordet i tröjorna som är en exakt replika, kan man säga, på de tröjorna som de hade just under Scudetto-säsongen 99-00, minus Chirio-loggan. Den är inte kvar såklart, sponsorn, för att det har hänt lite, det händer lite saker med Chirio och Craniottis, Sergio Craniottis värld efter den Scudetton med konkurser och liknande. Men det ser helt fantastiskt ut att se. Även om jag var aldrig något stort fan av den tröjan, jag tycker inte det är något liksom, det är inget speciellt egentligen. Det är en ljusblå tröja med en mörk rand på bröstet. Men fan, det känns som att hela Lazio växer med den på. Och med de här, de har ju exakt samma spelarnamn och tröjsiffrestil, eller font som man säger på engelska, som under den säsongen. Så att det är liksom så här, ja, Sergej nummer 21 kan ju jämställas med Nedved liksom, där och då, på ett sätt. Jag tycker det är helt klockrent koncept att återinföra den tröjan. Och det har de ju säkert gjort även om det inte varit ett guldjagande lag.
Precis, det är en fin extra boost. Apropå Nedved, Juventus toppar nu, och vi har ju Ronaldo där som har exploderat nu här på i år 2020.
Ja, men visst, man får ge han att han har kommit igen efter den lilla svackan han hade i höstas och verkligen bevisat varför han ska starta för Juventus, som det som inte var helt självklart under ganska många veckor under höstsäsongen. Så det är ju ett nytt rekord han har satt med 3 matcher där han gjort 2 mål i varenda en. Det har inte hänt under 2000-talet. Så nej, men det är väl ganska självklart nu att gå in inte platsar i elvan för stunden, och att det är Dybala och Ronaldo som kommer köra kampera där uppe.
Mm. Och Higuain har inte varit i dålig form ens heller, så att det är ju det är sparkapital där.
Ja, men visst, han är ett ganska bra substitut.
Ja, verkligen. Men ja, Parma-matchen nu som vi såg, det var ju lite koll också på Kulusevski, hur han skulle ta sig mot Juventus, och det var väl inte så mycket med det.
Nej, jag tycker han var helt osynlig i första halvlek och lite mer boll i andra. Det känns som han var lite tagen av stundens allvar, att han möjligtvis började tänka för mycket, att hela den här uppståndelsen liksom, alltså det är ändå, vad är det, 3 veckor sedan han blev, 2-3 veckor sedan han blev köpt av Juventus, och så kort tid har flutit sedan, och så ska han spela match mot dem på den nya hemmaarenan. Ja, det är klart att det kan bli för mycket i skallen för en 19-åring. Han har ju haft en lite vikande form faktiskt efter han, om man nu ska vara inne med pinsetten, så har han ju varit inne, så har formen varit lite dalande sedan 9 år.
Ja, men det är ju inte så konstigt. Uppriktigt sagt så Parma är inte det mest stabila laget heller i serien så sett. Så att det är väl inte så konstigt, tycker jag, att det blir som det blir, även om att han är ung.
Mm. Men om vi pratar lite mer om själva övergången sen och går in på Juventus titelchansen att ha en 9:e raka. Det känns ju som att mitt tips är att de kommer ta hem det inför, eller ja, i samband med omstarten så var det. Men det är ju frågan om de kommer bli, jag baserar det på att jag tror de kommer bli bättre under Sarri och att han ännu mer kommer sätta sitt spel, men det är fortfarande de här odemålsegrarna som dominerar, även om det är här och där blir det en stor seger, som till exempel mot Cagliari i början på året där de vinner med 3-4-0, men då är det ju ändå helt låst i första halvlek mot Cagliari, precis som det var igår kväll mot Parma, så att det är liksom, det är ju inte champagnefotboll över 90 minuter då, eller Sarri-ball över en hel match att tala om, utan det är väldigt, det är ganska ofta tajt, så det, ja, det borde bli bättre och tillräckligt mycket bättre, eller tillräckligt för att det ska bli en ny titel, ny ligatitel, men jag vet inte, det är, de här uddamålssegrarna oroar också på ett tag liksom, på ett sätt menar jag.
Men jag tycker ändå inte det. På något sätt känns det ju, om man jämför då med Inters sätt att vinna, så känns ju Juventus mer stabila ändå i sina vinster. Inte känns lite mer som att det har väl kommit tillbaka till Spalletti-känslan här, va?
Ja.
Faktiskt. Jag menar, normalt sett känns det ju som att, ja, den här matchen mot Lecce, i höstas så hade ju inte vunnit den här matchen. Men nu känns det som att det börjar tära lite mer. Att truppens bredd inte är tillräckligt vass. Och att det blir trötthet i spelarna. Jag menar, Lukaku och Martinez, kan de inte komma förbi Lecces försvar bättre än så här? Så.
Fast det är väl ingen anledning att skylla på trötthet nu när de precis kommit ifrån ett vinteruppehåll?
Nej, men det, alltså, du har ju fortfarande, även om det är ett vinteruppehåll, så har du haft en höstsäsong i benen också.
Ja, men då är de ju, då kommer de ju vara konstant trötta under en hel säsong.
Ja.
Ja, jag menar, det klagades ju på det här under hösten, men då var det för att det var Champions League. Och, men, jag tycker inte, alltså nu är ju investering eller nya spelare på gång, men jag menar, ja, jag vet att det är svårt att säga vad problemet är med Inter, förutom att de här ersättarna till dem, ja, men typen Biragi och de håller ju inte riktigt, de är ju på en Spalletti-nivå om man säger så. De är inte på det Conte vill se.
Nej, precis.
Som liksom precis levereras av till exempel Lukaku och Lautaro varje vecka. Och, ja, det är märkligt att inte bli mer poäng än så faktiskt.
Mm. Även om de har, man kollar egentligen bara tabellen rätt upp och ner, så har de ju jäkligt många poäng sett till. De är alltså i nivå med vad Napoli hade förra året. Och Napoli har alltså tagit hälften av vad de hade förra året. Nu är vi inne på Napoli här igen. Men bara för liksom, då såg man ju Napoli verkligen som en utmanare till Juventus. Eller som någon som, det var nästan taskigt att de låg så långt efter. Då hade Juventus 56 poäng tror jag, något sånt där, så här långt förra året. De var ju totalt överlägsna.
Ja, men det är klart att jag tror att inte kommer hänga kvar där och utmana. Men ja, vi får se hur mycket nyförvärven kan injicera i det här laget.
Hur långt tror du Lazio räcker?
Jag tror att de kommer vara med där uppe. Men det kommer ju, det här avståndet som de har nu kommer ju behållas. Kan öka lite grann. Så att ja, runt 5-6 poäng bakom kommer de nog vara i april, maj kan jag tänka mig. Jag
tror bakom inte Juventus så. Eller bakom Inter?
Bakom ettan, ja. Ja. Det är, och det där var Juventus då.
Så för att man... Alltså lever de verkligen på att anfallet är bästa försvar på något vis? För att jag menar, tänk dig det. Det är ju Radua, Charbi, Felipe.
Men då, Charbi har varit jättebra ju.
Jo, så jag vet. Men det är, jo, men det är ju liksom inte... Det är ju en... han har varit stabil. Men det är ju liksom... Det är ju tre stycken killar där.
Mm. Ja, men det är... Jag tror att... de har hittat momentumet. Jag tror att Inzaghi börjar få bitarna på plats, att det nästan inte ens spelar någon roll vem som startar i den backlinjen. Om det är såklart, jo det gör det ju, men det är såklart föredraget att de tre just är de som startar. Men, ja, men det är bara att se på Vavro, den här killen från FCK. Han har inte fått en minut typ, och det signalerar ju ändå att de är rätt vassa liksom, de här som startar nu. Felipe har jag berömt tidigare. Och där då håller bevisligen han. Jag hade faktiskt gett mig lite svar på tal. Jag tycker inte han var så... Han såg ut att vara på väg ner förra säsongen. Men håller bevisligen. Så att, och sen har vi den här fantastiska mittfältstrion med...
Sergej, Alberto.
Och Leiva även då. Uh-huh. Men det ser... framförallt tror jag att Lazio hittat en så pass hög lägsta nivå att de kommer inte falla från topp tre. Och ju oftare de kan hitta, ja, det beror på hur högt de kan hitta högsta nivån liksom. För jag menar, spelar de så som de har gjort de senaste veckorna, så kan de ju slå precis varenda lag i serien. Då har de ju visat mot de här dubbla vinsterna mot Juventus i december. Då är det såklart att de kan slåss om Scudetton och till och med vinna en. Men jag tror inte att de kommer nå de högsta nivåerna lika ofta nu. Högsta nivån är där, och det är det som kommer ta dem till Champions League, tror jag. Mm.
Har vi en brytpunkt nästa omgång?
Roma. Vad tänker du på då?
Roma, Lazio.
På söndag, ja. Just ja. Det. Ja, det är... vi kan säga att Roma har ju ganska mycket mer förlora än vad Lazio har en sån match. För att... ja, inte nog med det här att Lazio kan ta... Eventuellt ta över andra platsen i ett derby. Och det är en helt sjuk sak till att börja med. När vi ändå är liksom mer än halvvägs i säsongen. Så kan ju Roma få ett ordentligt bakslag i sina Champions League-ambitioner. Det ska bli ett otroligt häftigt derby faktiskt. Det är svårt att säga vad man har Roma. För att det är ju fortsatt de här skadeproblemen. Samtidigt som Fonseca hittat en viss grund. Ett fundament där det är... Det ser rätt stabilt ut liksom. Jag menar, det är den här första förlusten mot... Okej, okay, såg inte jättebra ut. Det var inte bra det som hände mot Juventus. Men någonstans, det kan ursäktas liksom, när de möter serieledaren för en helg sen. Men och sen mot Torino och helgen innan. Det var ju liksom... Det var ju bara orättvist. Torino hade flytt såklart.
Ja, ja. Ja, men det är så sjukt med Roma. För det liksom... Mot Torino förlorar de fast de dominerar stort. Och sen mot Genoa nu så spelar de fasen inte bra. Och vinner med 3-1. Men nu var det mer kanske också för att Genoa har sån... Ja, du vet, när det går dåligt, då går det jävligt dåligt. Spelar ingen roll vad man gör, då har man stolpe ut. Och det känns ju lite som att de har flyt i sådana där matcher, men otur i andra. Så att,
Ja, nej, men Roma... Eller jag ska säga... Genoa var ju inte alls jag tycker inte de var så särskilt bra med, så att ja, det är typiskt bottenlag där, men då får ju svårt att hålla upp tempot mot Atalanta, för att det enda som hindrar Atalanta från en ny Champions League-plats är väl egentligen just Champions League-spelet och där de har en bra chans att gå vidare mot Valencia. Absolut inte några favoriter, men Ja, det var ju den bästa lottningen de kunde få. Så,
ja, i stort sett. Ja. Ja, det ska bli kul. Fan, de har ju nästan gjort 50 mål redan. På 49 mål på 19 matcher.
Otroligt. Det här kan ju inte vara första året de gör flest mål i Serie A under ett kalenderår. Jag vet inte om de gjorde det 2018 och 2019. Ja, eller det var ju sig i höstas jag läste uppgifterna att de hade gjort mest mål under hela kalenderåret. Men sen vet jag inte hur det slutade då, sista december. Men ja, det snackas samtidigt ganska lite om deras backlinje. För att nu har de ju gjort en rokad med en liten Milan-stämpel på Kjär ut och Caldara från Milan in.
Precis.
Jag tycker det ska bli rätt spännande att se vad Caldara går för att det säger ju en del att Kjär, han fick bara spela 5 Serie A-matcher. Hur bra ändå deras försvar är när han inte liksom inte ens är nära egentligen en ordinarie plats.
Nej, och han gjorde ju bra ifrån sig nu ändå på mot Udinese. Eller han blev i alla fall inte. Ja, han gjorde bra ifrån sig.
Så att de har verkligen, alltså det, och det är verkligen munantag för någon spelare eller den stjärn. Det är stjärnskottet som brukar poppa upp varje säsong i Atalantas backlinje och bli såld. Som just Caldara och Mancini. Så är det ju samma backlinje intakt. Vi har Toloi där. Palomino sedan ett par säsonger tillbaka. Och numera även Jim City. Så Marcello och lite mindre speltid såklart. Men det känns verkligen som att de är så samspelta. Och det finns, de vet exakt vad de ska göra i Gasperins system, man-man-markeringen och hårdheten. Så att det är såklart en, tillsammans med Golin i målvakten, en nog så betydelsefull del i den här framgångssagan som Atalanta är.
Absolut. Och så, ja, mittfältet också, bredden på mittfältet. Alla, alla kan ju egentligen ta olika positioner där också, känns det som att det, jag menar, Gosens kan byta kant och Hatteborg kan byta kant egentligen, utan det finns en bra flexibilitet i Atalanta.
Han är ju ett verkligen utropstecken, Gosens, hur bra han har varit. Det är ju lite kastanjesäsongen, ja. Alltså förra året som han var jättebra. Och, men det känns, jag vet inte om Gosens har en växel till faktiskt på något sätt, att han är lite mer teknisk och kanske en större poängspelare, kan vara den som kan göra de, ja, viktiga mål kunde Kastanje också göra, men ja, det är coolt att han har...
Absolut, och jag var ju på det förut, alltså det hade inte varit någonting för Inter med Gosens, men det... Men det hade kostat för mycket kanske.
Ja, nej, men det är, folk har inte bråttom med att lämna Atalanta, och att de säljer Kulusevski är också signifikativt för att de egentligen inte behöver svensken. De har ju så bra lag redan, så att det är klart att de vill casha in på 400-450 miljoner istället.
Ja, Gosens förresten ska på till 2024 för Atalanta nu, i var det för 2 veckor sedan eller något.
Ja, det ser man.
Så att han där kostar mycket för att man köper utan nu i alla fall. Det är en saken är klar. Ja, men Mercaton, ja, precis. Vi har ju faktiskt, sen vi pratade sist också, fått en till svensk i CEO.
Menar du det?
Ja.
det här är något som jag har gått förbi mig. Ja. Kan du berätta vem?
Och han har ju tagit laget med storm också. Eller, alltså, det är ju helt nytt Milan. Eller helt nytt, men det är ju viss skillnad.
Ja, det är viss skillnad. Jag tycker det är... Han har ju verkligen påverkat dem på ett positivt sätt. Och haft en omedelbar påverkan. Utan att... Man snackar mycket om den liksom kravställande Zlatan. Och jag ska vara ärlig, jag har inte läst allt för många intervjuer den senaste veckan. Vad Milan-spelarna har sagt. Förutom att de har sagt positiva saker. Liksom, så har inte läst något djupare. Men det känns som att av kroppsspråket att döma. Så har han haft ett väldigt bra sådant. Och inte liksom hängande med huvudet. Eller arroganta gester och uppgivna minspel. Han verkligen fatta att det här är ett lag som hade så dåligt självförtroende att han var tvungen att jobba med sitt eget kroppsspråk, liksom att pusha igång dem och uppmuntra dem till att komma igång på något sätt. Och det tog ju ett par matcher, men nu ser det faktiskt hyfsat bra ut.
Ja, jag menar, då kommer ju till lägen som de aldrig kom in förut. Alltså det självförtroende som de inte hade förut på något sätt. Ja.
Framförallt att Zlatan är en helt annan referenspunkt än vad Piontek är. Det är liksom, han tar emot bollen på bröstet, skarvar vidare. Piontek var, nej men han var ju aldrig så delaktig i spelet, utan det var bara i princip avslutslägen, och sen när man klagade på att Piontek hade måste involvera dig mer i spelet, så lyckades han ändå inte göra det. Och det är klart, det är inte alltid positivt när Zlatan heller gör det, om man liksom kommer för långt ner i banan. Men det känns som att så har inte varit fallet så mycket i Milan. Utan han håller sig där uppe, och då blir det bra att knacka långt ibland faktiskt.
Men Piontek är ju inte alls den typen av spelare heller. Han är ju en typisk prima punta, alltså en klassisk anfallare som ska vara längst framme.
Men det har inte funkat när han spelar själv, anfaller det ju.
Nej, det har ju inte det. Men det går ju inte att säga att han ska vara mer delaktig i spelet och ändra det på det sättet. Det gör ju inte han bättre heller.
Du tycker att, men fast kommer inte han till lägen? Ja, det är klart, det är ju delvis lagkamraternas fel, men det har ju varit så dåligt att han har ju varit helt osynlig på grund av att han själv inte kan involvera sig och att lagkamraterna inte kan
Ja,
hitta honom.
precis. Det är ju liksom det är ju åt båda hållen. Det går liksom inte bara att sätta på en, utan då får man ju ändra system helt enkelt. Jag blev ju mer överraskad att de körde hellre Ibrahimovic och Leao tillsammans än Piontek och Ibrahimovic. För på något sätt känns ju det som en mer klassisk 4-4-2-modell.
Men då har de ju också i åtanke, tror jag, att de ser en lite högre liksom oberäknelighet. Ja, det är klart det är när Rafael Leao spelar. Men att Zlatan är ju lite mer statisk. Han är inte lika rapp som innan, och du vet vad du får från honom. Då kan han väl ha ett mer oberäkneligt moment, som är visserligen en ojämn spelare i Leao, men ja, det kan bryta mönster på ett sätt som Piontek inte gör.
Nej, men jag såg det omedelbara just i passningsspelet just med Ibrahimovic är statisk, att han tar ner, vinklar vidare, alltså ger frilägen till Piontek. Det känns ju mer som Piontek har den looken, eller den blicken och går i luckan och liknande än vad Leao har.
Ja, det borde ju vara så. Det borde ju vara så att Piontek startar, men ja, men han har ju så dålig form att och har fått så många chanser nu, så att det går liksom inte motivera en startplats längre.
Men det känns ju inte som han är på väg heller därifrån, som vi har snackat om innan, i England och liknande.
Ja, nej, jag vet inte vad de ska göra riktigt, för att det hade ju säkert varit bra av en utlåning. Samtidigt finns ju alla chanser nu att hitta sig själv igen, när Milan går något bättre och har liksom andra villkor i anfallet med Zlatan. Samtidigt så vet han ju om att mycket talar för att Pioli inte fortsätter i sommar. Då kan han ju liksom stanna av den anledningen att han kommer få en omstart under en ny tränare eventuellt. Ja, ska han sälja sig, då vill ju Milan inte gå med särskilt mycket förlust. Det där ryktet om Aston Villa att de skulle bjuda runt 300 miljoner kronor, det är ju faktiskt, eller om det var lite mer till och med. Det är ju jättebra att liksom då Milan kan gå
Ja.
70-80 miljoner förlustback på den affären. Men
Men vad köpte de
fan.
inte av honom för 25?
Nej, det var 38 miljoner euro, tror jag. 35 eller 38, något sånt. Ja. Så att ja, det är ju det sätter saker i ett annat sammanhang, med andra ord.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, men Milan, kanske
Ja.
Europa ligger på dem senare. Det lär du inte vara på Napoli.
Nej, men ska vi ta den andra svensken och
Ja, Kulusevski.
ja, vad tycker du, har något event att göra?
Ja, svårt att säga. Det är helt omöjligt att säga innan. Jag säger som någon Parma-supporter sa som har följt Kulusevski nu senare. Han tyckte det var lite synd att han gick till Juventus. Nu kommer jag inte ihåg namnet på journalisten, men att det känns som att han kommer komma bort lite där i Juventus. Ja, vi får se. Men ja, talang har han ju. Det är ju helt klart. Frågan är, men det är Juventus är en jävla stor klubb.
Det är svårt att säga nej till Juventus till att börja med. Han kommer ju gå dit i en ålder där han är absolut nödvändigt att få speltid, och det lär man få lite grann också såklart. Men det är ju, det här är inte 75 miljoner euro som för De Ligt, utan det är 40 ungefär. Och det betyder ju att, ja, misslyckas han, eller liksom kommer inte han in under kommande säsong i Juventus spel, eller närmaste 2-3 år, nej, men de kommer inte ha något problem att skicka han på utlån eller sälja honom. Alltså det är, så är ju villkoren i Juventus nu. Fan, det är så svårt att förstå att en sån som Douglas Costa är så långt ifrån en startplats. En sån fantastisk fotbollsspelare i Sarris system. Och det är ju samma prislapp för honom där. Liksom. Han kostar ju runt 40. Och jag kan inte tänka mig att han är kvar i sommar om han får så här lite speltid eller bara får hoppa in under matcherna. Så ja, men Kulusevski kommer få en eller två säsonger där han ska visa vad han går för. Lyckas det inte så kommer inte Juventus ha några problem. Alltså de kommer inte ha någon skuldkänsla över att de köpte honom kanske. Utan det, då får det bli en försäljning. Och nu spekulerar vi, men det är liksom de villkorna Juventus jobbar med. De kommer inte hålla sig fast vid en spelare bara för att han kostade ganska mycket pengar. Utan de har spenderat 1 miljard. De har spelat 750 miljoner på spelare de 2 senaste åren. Styck, så att där har du lite annan tillåtelse till, vad ska man säga, misslyckande, som fallen var i Ronaldo och De Ligt. Där måste de ju liksom jobba mer med långsiktighet.
Precis, precis, men jag tänkte på det, är det Paratici's spelare eller är det Sarris Kulusevski?
Det känns spontant som Paratici's. Jag tror inte Sarri har gått in och scoutat honom så här snabbt. Alltså,
nej, men för jag tänkte om det är Sarri som vill bygga upp nästa säsong på med honom, eller om det var liksom en spekulationsvärvning helt enkelt.
Också, ja, det är klart han har
också lite, ja, jag menar vi har ju Paratici kontra Marotta här.
Mm. Ja, det är den aspekten också. Och det är ju otroligt häftigt bara att Juventus kallar Kulusevski, för att jag menar, det är, ja, men det är ju en sak om inte vill ha en, men vill Juventus ha en spelare så är det ju wow. Då kan det vara the real deal. Och det är klart att jo, Sarri har ju säkert haft ett finger med här också, för att han ser ju att en viss Bernadeschi inte fyllt en jättebra funktion. Och där finns ju en plats i trekortista roll som han kan ta, Kulusevski då.
Mm, mm. Jo, precis, precis. Det finns ju lite utrymme där. Så jag har lite utrymme mellan Bernadeschi och Kulusevski, men sen är det i alla fall, du har en otroligt bred trupp. Nu vet vi inte hur det kommer se ut i sommar, hur mycket de kommer rensa ut, för att de ligger ju lite tjockt, helt klart. Ja.
Ja, tjockt. Vi ska gå in på en av de mest intressantaste händelserna under Mercato, som är, om man ska bara fånga ett ögonblick under säsongen där man hittar ordet besvikelse, så är det svårt att hitta något som demonstrerade bättre än Matteo Politanos tårar på Malpensa när han efter en lyckad läkarundersökning i Romas Villa Stewart eller vad det nu hålls får vända hem, för att den läkarundersökningen i Milano på Leonardo Spinazzola var inte var lika lyckad. Det blev ett bråk mellan klubbarna. Ni känner säkert redan till det här, att Spinazzola fick göra extra tester hos Inter. Det var ett rätt och slätt byte. Roma blev arga för det, för att de tycker inte det är liksom värdigt. Och då hittade de olika detaljer för att fucka upp affären helt enkelt. Roma anklagar Inter anklagar vidare. Det slutar alltså med de här tårarna när Romasonen Politano liksom inser att men han, det kommer inte bli någon flytt hem till Rom. Man kan göra liksom, man kan tycka det är charmigt det här, att shit, han bryr sig verkligen om sin klubb. Och så kan man se det på andra hållet, eller att ja, vad fan, han är under kontrakt. Han ska inte liksom böla nu för att han får stanna i Inter, en av Europas största klubbar, och en visserligen inte jättelätt spel med situation, men han har ju bara varit där i 1,5 år. Så vad tycker du om de här typen av känslor som Politano visar upp här? För det är väldigt rått, och liksom inte ofta man ser något sånt här.
Nej, verkligen inte. Jag tycker det är ganska naturligt, för jag tänker, ja, hur gammal är han? Är han 26?
Ja, något sånt, ja.
Ja. Alltså jag tycker fortfarande, det är ju faktiskt pojkar fortfarande på något vis. Det är inte män ens. Så det är liksom inte, ja, jag tycker det är helt naturligt att det blir känslorna har kommit fram så. Ja, men även, det är klart som fan det går ju över sen. Okej, jag är kvar, jag är inte. Fine, nu måste jag deala med det. Men just situationen som det är, det är klart man blir lite... Man har ju sett fram emot någonting där. Någon ny start, komma hem till stan och allt det där. Det är inte konstigt.
Nej. Och Leonardo Spinazzola tog det på ett annat sätt. Han sa att men det är lugnt liksom... Eller han sa väl att något, det var ruttet, rotto sa han i alla fall.
Ja, rotten, brutet.
Brutet, ja. Alltså han syftade ju på hur illa skött det blev i slutändan. Liksom, att, men någonting är ju, hur fan kunde det här ske egentligen? För det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men han verkar vara professionell, han startade ju mot Genoa.
Ja, precis. Och, han var tillbaka direkt där.
Ja, och det är också en märklig spelarbana han tagit. Och det är inte konstigt att inte det är försiktiga med hans... Eller vi vet inte vad exakt som hände. Liksom, det kan ju vara så att de upptäckte någonting som inte står rätt till. Och det vore inte så konstigt för jag tänker på att han har... Det hade blivit den fjärde klubben han representerar på drygt 18 månader. Alltså gick från Atalanta sommaren. Atalanta Juventus skadade sig där. Spelade bra under våren i Juventus. Och skadade sig igen i Roma under... Men får ändå inte liksom, får ändå bytas mot Pellegrini. Skadas igen under Roma under hösten. Och nu eventuellt skulle han till en ny fjärde klubb. Så fan, det är en bra spelare. Jag tycker det var lite märkligt att inte Juventus valde att satsa på honom.
Ja. Och det var ju... Men varför ville inte byta då? För det känns ju ändå som att de ångrar sig va?
Ja, men de kan ha tänkt att på tal om dålig energi eller trötthet i laget att de kanske inte vill ha en skadebenägen spelare som tydligen kan inte vara helt frisk heller ens.
Nej, precis. Att det var något, att de var tvungna, okej. Okay. Ja, och Roman kanske såg chansen. Shit, det är inte kommit an.
Vi kan ju också tillägga att senaste uppgifterna nu när innan vi spelar in så är det så... Det verkar som att affären kan vara on igen. Inte okay. Spinazzola, men att Politano kanske ändå... Till att Roma. De här tvårarna har gjort så att någon har fått en fått feeling igen där i Roma. Att vi kan ändå ska ha honom. Vi kan ändå ska plocka honom. Och ja. Då behöver vi honom med tanke på skolestationen. Alltså, ja, det är ju helt sjukt. Mkhitaryan sönder igen.
Ja. Men det var väl inte så konstigt. Eller jag menar...
Nej, men det är ju på tal om Spinazzolas skador, herregud. Han hann knappt göra comebacken när han gick sönder igen. Mkhitaryan.
Ja, precis. De börjar ju snacka om vad de dricker för vatten där på Villa Stuart.
Jag gissar att du har hört historien om kapellet. Att de tog bort ett kapell på Trigoria i höstas utan att avkristificerade, heter det så?
Ja, precis.
En präst som skulle göra ett tecken och säga okej, det är grönt nu. Utan de bara tog grävat. Så att Zaniolo och så vidare, etc.
Ja, Poverino. Zaniolo. Ja, nej, precis. Ska vi längre söderut?
Kolla till nej, inte än. Nej. Jag håller helst hålla på det faktiskt så långt som möjligt. Vi måste kommentera... Inter istället för Spinazzola, Young, eventuellt också Victor Moses. Det är ju det är lite som den här skrattsalvan man fick eller många fick i somras med Småling på väg dit.
Nu ska en till
misslyckad United-spelare komma dit, Ashley Young. Jag fattar väl att de han inte är någon ordinarie spelare här i Inter, men han kan verkligen spela på i princip sex olika positioner. Det är 3-5-2. Så att, varför inte? Alltså som en backup. Han spelar båda kanterna. Kan spela till höger och vänster i mittförsvaret. Kan vara bra att ha honom som liksom alternativ till Bastoni till exempel. Jag tror Bastoni är ju före honom i hackordningen. Godin är fortfarande liksom, har väl fortfarande första king där på ena flanken där i trebackslinjen. Men ja, men varför, skulle någon av dem gå sönder så har de ju Young där, och han ska inte göra bort sig liksom så mycket, tror jag. Och Moses, ja, men där, han har väl inte haft det så bra i senaste par, 2-3 åren i Chelsea, men gick ju jättebra med Conte under året han vann ligan i Chelsea, Premier League. Så att han kan nog se till att få ut ganska mycket av Victor Moses, tror jag. Men också bänkalternativ.
Men känns det så genomtänkt? Alltså, är det just... Det känns inte som att de bygger för framtiden på något vis. Det känns som att de bygger för en kontosession på 2 år i klubben.
Men det handlar väl om att de, precis som du sa, du tycker inte att truppen presterar eller håll för, det är dålig energi och att de är för trötta. Ja, men då breddar vi truppen helt enkelt med Young och Moses. Och det är ju, nu tycker jag inte att, nu finns det inga utsikter för att inte ska utmana ända in. Nu när Christian Eriksen verkar vara redo att komma in. För att ha de honom på plats. Det är ju en helt fantastisk värvning för Inter. Alltså det är en otroligt bra mittfältare.
Ja, precis. Det är ju faktiskt det när han är i form. Men han har ju varit ganska lång.
Nej, absolut, precis. Inte. Men det har väl med andra saker än med bara fotbollsmässiga, tänker jag att. Eller jag tänker ju att han, då borde ju sålt han i somras. Han var ju färdig i Tottenham liksom, han hade inte huvudet på rätt ställe. Och så det är ganska uppenbart nu när Mourinho inte ens valt att ge honom något förtroende att han är slut i Tottenham. Han behöver en utmaning och det kan man få i Inter om de nu lyckas och att värva honom, och då kommer väl allt vara som tidigare, tror jag.
Ja, förhoppningsvis. Eller jag menar,
jag tror att det är samma höga nivå att förvänta sig.
Men det är frågan om de får nu i januari eller om det blir i sommar. Det blir väl nu i så fall.
Jag läste här att Mourinho säger att nej, men vi har inte, han sa det senast i söndags, tror jag, att nej, men vi har inte fått något bud, konkret bud från Inter. Det kan stämma såklart, men jag ser inte att Inter skulle, eller Tottenham skulle tjäna någonting på att behålla en spelare de inte ens vill satsa på i truppen. Så att ja, nu får ni möjlighet att få lite pengar för Eriksen och bara sälja. Om det är nu till Inter han vill.
Precis, precis. Och det känns ju så. Det låter ju så i alla fall.
Mm. Men från Eriksen till Eriksson. Vi är på väg att få en ny svensk i Serie A. En till.
En till i Genoa, håller på att säga. Nej, men en till som är på väg till Genoa. Det var ju Tankos förut här som var på gemen.
Är det avskrivet eller är det
ja,
bara...
Ja, det är dött. Aj. Det tror jag är dött, för att de bytte ju, det var ju samma veva som de satt i ny tränare och det var ett jävla rabalde där bland i ledningen, så att det var, det där är dött. Ja. Så att ja, Sebastian Eriksson back in Italy.
Ja, det är cool faktiskt.
Ja, ja, men det är klart, så vi vet ju inte än. Men.
Ja, men det verkar som att man gör sin läkarundersökning idag måndag, så ja, häftigt. Och han har väl absolut chanser till en startplats på det mittfältet. Vem har inte det numera i Genoas lag?
Ja,
jag var förvånad.
Ja, jag trodde, jag var förvånad att Schöne är kvar. Jag trodde han skulle hem till Holland. Eller hem till Holland, han är ju dansk, men hem till den. Jag får med att det var någon holländsk klubb som ville ta loss honom. Och att han längtade hem också.
Jag har ju bara läst att han har positiva saker, att han har liksom sett som Genoa som ett stort äventyr liksom, att testa Serie A, så jag tror han vill vara kvar säsongen.
Ja,
ut.
Ja, men då så.
Det finns ju en viss risk att han blir ihågkommen som en spelare i alla fall närmaste tiden, som gick från semifinalen några minuter från en Champions League-final till att åka ur Serie A på ett år. Så att han har ju tyvärr dragits ner till Genas nivå. Han har inte haft en bra säsong faktiskt.
Nej, precis, precis. Och jag trodde Perins kanske skulle bli räddningen för klubben här.
Men det är ju också en sån märklig grej. Varför, alltså, Petar Rado som varit så bra.
Ja, eller han har ju varit stabil. Han har ju inte varit direkt bra i år, det kan jag inte påstå. Men han har ju inte varit den som har varit alltså skälet till att Genoa går så dåligt. Och det vet vi varför skälet är egentligen. Det ligger ju inte i laget. Eller det ligger ju inte faktiskt bland spelarna. Det ligger ju högre upp. Det här är ju liksom bara en... Det har ju varit i flera år. Och det är liksom... Någon gång måste de få betala för det hela. Petrosi för hela sitt agerande med klubben, hela sin, ja, hela okänsligheten med Genoa på något vis.
Ja. Ja, jag tror det blir i år. Jag tror de åker ur faktiskt.
Ja, risk för det.
Mm. Om de ska välja nedflyttningskandidater nu så gör ju det.
Ja, för vi har ju egentligen är vi fyra starka nu.
Ja, i princip. Och jag tror inte Lecce klarar det heller. Jag tror inte att Spal gör det heller.
Men, ja, och det, då är det bara Brescia som kommer klara det då. Och de har ju varit sett jämnare ut också bland de lagen som är där. Helt klart så att. Men det kommer ju bli stenhårt verkligen i slut.
Ja, det blir en jobbig vår för några.
Ja, verkligen, verkligen. Jo, men det var ju inne på det med Genoa och Hellas Verona borde ju vara där nere, tycker jag. Eller tycker man. Men Juric har ju gjort ett drömjobb verkligen med klubben. Det finns ju inte en, alltså nu får man ju säga peppa peppa här verkligen, men alltså, det ser så stabilt ut. Så att
Börjar den bli uppköpta ju.
Vad sa du det?
Det börjar den bli uppköpta.
Ja, spelarna. Precis, redan uppköpta. Men vi har inte, vi säger nu. Hellas har ju tre spelare som är ute på marknaden nu. Det är ju Kumbula, backen, 19-åringen. Rahami som har blivit såld precis till Napoli för, vad är det, 14-16 miljoner euro.
Lånas ut direkt.
Ja, lånas ut tillbaka till Hellas naturligtvis. Och Amrabat då som är aktuell också för Napoli. Och Fiorentina och lite andra klubbar. Och det är ju liksom en marknad som inte Hellas har varit i närheten av sen i Turbes dagar. Då när Iturbe gick till Roma för, var det 25 miljoner? Eller något sånt där som då vi, eller Hellas hade betalt 12 miljoner för. Så att det var liksom inte någon större förtjänst. En 10 miljoners förtjänst. Den har ju Rahami redan tagit att säga med den försäljningen. Så att det kanske finns lite någonting att bygga på här nu. Äntligen för Hellas.
Ja. Jag tänker också på spelutvecklingen under Juric. Man kan väl dels se det, visst är det lite, till exempel Henderson lånades ut till Empoli. Han var ändå en startspelare i Serie B men inte alls varit närheten av att bli en startspelare i Serie A. Vittnar väl ändå om att vilka steg de har tagit som klubb.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, han var ju stort sett given sin första uppställningen i Serie B då, när de gick upp. Så att han såg man ju som lovande att han skulle, klart han skulle hålla nivån i Serie A, men det blev totalt utan man manövrerad av Amrabat då, som tog mest hans position faktiskt då, Veloso då.
Och jag tänker på Lazovic på kanten. Vad har hänt där alltså?
Ja, precis. Jag menar, totalt under isen i Genoa förra säsongen, stort sett.
Ja, men det är alla år i Genoa. Alltså, han var ju en hyfsad, knappt ens hyfsad ytter i Genoa. Som ändå fick sina rätt många chanser och starter. Men nu är liksom, shit, han spelar ju som en riktigt bra Serie A-ytter.
Ja, makalöst.
Ja, ja, det är verkligen ett av säsongens utropstecken. Alltså i skymundan, för jag kunde inte se det här komma från just Lazovic.
Nej, och det såg ju inte Juric heller.
Nej.
Att det är för hela säsongen. Men han sa ju det, hade de sagt det i somras angående det här, då hade jag ju bara skrattat. Jag menar, det klart vi inte är i den här nivån än. Det trodde han ju inte. Men han sa ju också, han fick mycket skit då eftersom med Genoa-tiden att det var gick så dåligt. Jag menar, som sagt, vi måste ju gå tillbaka till Preciosi här och sagt hur klubben är. Jag menar, de har ju redan bytt tre tränare det här året. Det är klart som tusan att inte bara tränarna det är fel. Man kan inte gå på det när det gäller den klubben. Men han sa ju själv också att mycket var mitt fel i när det gick dåligt för henne, på grund av att jag var för känslomässigt involverad i klubben, eftersom det var liksom min klubb. Där jag liksom slog igenom som spelare. Nej, men att han slog igenom då igenom, det är liksom hans klubb. Så det är klart det blev känslomässigt laddat när det gick dåligt och sånt där. Så att han kunde inte se det balanserat helt enkelt, var positionen, utan det blev för... ja, för känslostyrt och inte så pragmatiskt. Så att han förstod mycket väl att han fick sparken.
Ja.
Ja, så att nu börjar de ju kalla Hellas Verona lilla Atalanta här.
Nu ska vi ta det lugnt här.
Ja, precis. Det var faktiskt i dagens Corriere dello Sport det stod.
Okej.
Okay. Så det var inte någonting.
Du som drömde.
Ja, nej, precis. Och Juric är ju... Han har ju Gasperini som mentor då.
Ja, ja.
Så att det är inte så konstigt så sett. Att han har ärvt lite av systemet.
Ja, precis. Det är 3-4-3 där också, ja.
Och sen, jag menar till exempel nu Borini kommer från Milan. Det första mål han gör, direkt. Det är mål. Ja.
Ja, det är kul att se Borini glad och se den där...
Ja, knivgesten.
Ja, exakt. Handflaten i munnen, målgesten.
Ja. Och han sa det ju inte på någon hyllning till Bologna-publiken direkt, utan han körde ju... Jag menar, han är ju därifrån.
Är han från Bologna?
Ja.
Okej. Okay. Jag tyckte han firade emot för hela svensen.
Ja, jag vet, men så du vet när man spelar borta. Ja. Ja. Men, nej. Han sa ju efteråt också att varför han skrev, men vadå, jag gör mål. Jag spelar ingen roll vilken klubb jag spelar för. Det måste ju visa att det här är mitt jobb. Han är väldigt, du skriver det, vilket känns jävligt bra.
Gillar den inställningen. Det går inflation på att hålla igen målfirandet mot väster faktiskt.
Ja, jag gillar det. Det behöver Hellas. Någon som, det känns som att han är rätt man där det där.
Ja. Är rätt man Gennaro Gattuso, är han rätt man på rätt plats tycker du?
Nej.
För att nu har han alltså 3 hemmaförluster och en vinst på de 5 första matcherna, precis som han hade i Milan som ny tränare där. Hade inte varit för att det inte finns typ några alternativ för Napoli, så hade ju han redan spekulerat kring att sitta löst. Eller har jag helt fel?
Ja, men jag säger så här, hade inte Ancelotti gått till Everton så hade väl Ancelotti varit tillbaks.
Exakt, ja men det är där. Ja men det är så, exakt. Alltså, det var ju rätt att göra sig av med Ancelotti, men shit, det har ju bara blivit sämre. Ja, det är helt makelös utläckning på Napoli att de ligger 12. Alltså kolla vilka lag de har framför sig. Det är helt... Och du nämnde, du snackade om deras facit, att de är på väg, eventuellt på väg i Serie B med den här formen.
Precis, 12 senaste matcherna har de samma facit som Brescia har. De ligger efter Genoa på de 12 senaste matcherna. 1 poäng före Spal. Det säger lite om hur tillståndet är i Neapel.
Ja, men de har ju börjat en ombyggnad märker man ju nu i värvningen av Diego Demme och Lobotka, en personlig favorit. Så att han tror jag jättemycket på faktiskt. Demme har jag ju sett alldeles så lite av för att säga någonting om. Men ja, men Ruiz lär försvinna i sommar. Han kommer inte vilja vara kvar ett lag som kan inte ens spela i Europa League. Och... ja, det börjar ju hända saker nu, men det är liksom, ja, vad ska hända resten av säsongen? Liksom, Gattuso kan ju inte fortsätta så här. Ska det bli totalt kaos och liksom de tvingas sparka honom och alltså finns det, för det här var ju liksom väldigt kortsiktig lösning och tänkte jag att Gattuso kan få igång det här på kort sikt. Men alltså resten av säsongen med andra ord. Så får vi börja om nästa säsong. Det är bara liksom... Och jag menar, de har ju redan börjat om i Mercatoväg. Eller renoveringsväg av truppen. Men vad händer om det går fortsatt lika trögt? Och ingenting går att få ut av våren? Alltså tekniskt sett, ja, de kan ju skaffa ett till kortsiktigt försök som tränare. Eller bara börja kolla på något mer på längre sikt. Ett namn. Det är helt sjukt att de har hamnat i den här situationen. På... Ja, men från att vara tvåa för ett halvår sedan eller från förra våren och varit jättenära Scudetto under året innan det till den här liksom, det här mörkret.
Men tror du att det kan vara så att de är inte lite nedtränade nu då? För jag kan tänka mig att Gattuso har satt lite hårdare träning på dem.
Ja, efter Ancelotti tänker du då?
Ja, efter Ancelotti, precis. Att han, jag menar som Gattuso sa, menar, patienten är ju fortfarande sjuk.
Mm.
Angående i klubben
alltså, men så att, återigen, det är ju precis för att vinteruppehåll. Du menar att de skulle ha kört hårdare där kanske för att
precis,
de fick stila.
Ja.
Och de har en bred trupp. Så jag tycker inte att de ska inte komma med sådana bortförklaringar. Även om det är klart att de tränar på ett annorlunda sätt bevisligen jämfört med Ancelotti.
Absolut, det tror jag säkert att de gör. Men jag menar, det ser ut som att som med byten och sånt där. Gattuso ser inte direkt som att han, det är ju inte så att han vill vaska om och få mer energi med sina byten heller på något vis. Men han väntar väldigt länge med dem. Det är inte så att han går in i halvtid och säger nu får vi visa liksom fan, vi måste ha en förändring här. Så att det på något sätt känns som att han ändå är en medvetenhet då, att han vet att okej, vi mår inte så bra, men vi kommer komma sen, men vi måste jobba vidare där. Men ja, frågan. Förstår vad jag menar?
Ja, nej. Ja, det var ungefär. Men nej, jag tänker mer på om de har råd med den här. Ja, de har inte råd med särskilt mycket fler förluster. Och det lär ju komma med en till i helgen som kommer. Hem mot Juventus möter de ju då, har de i match då. Så att, alltså det, snart är det ju uppe i en så dåligt svit att det börjar verkligen bli allvar att ifrågasätta Gattuso.
Jo, men vad är det egentligen de vill uppnå? Även när det är Champions League så har de ju 14 poäng upp.
Ja, det är klart. Det är ju helt bra. Ja,
då är Europa League då har de ju 6 poäng upp. Till sig Cagliari eller... Ja.
Ja, nej, men det, nej, men du har rätt där. Han har tid men ändå inte.
Ja. Ja, han har väl för bra ut på sig.
Ja.
Får visa någonting, tror jag. Sen är det nog... För jag tror, eller vill ADL till Europa League överhuvudtaget.
Ja, det kan man verkligen undra. Jag vet inte om det gör någon större skillnad när det gäller att köpa spelare. Jag tror inte de kan bry sig om Napoli i Europa League eller inte. Utan det borde vara Champions League. Och det har de ju, kommer de att misslyckas med. Så att ur den gräddhyllan kommer de ändå inte vara någon spelare, tror jag.
Nej, jag tror inte det heller. Ja, ja, nej, men i alla fall, då blir det helt klart alltså. Då har vi ju veckans...
Ja, vänta nu. Vi ska ju snacka om... innan vi går in på det ska vi snacka om Fiorentina.
Oj, oj, oj. Har vi tid med det?
Ja, jag vill bara säga att jag som var tveksam till Akini... Ja, det kan vara rätt man till slut ändå för att... helt ärligt så har Akini inte varit särskilt lyckad i någon klubb i Serie A. Alltså... Över längre tid, över inte bara att rädda upp en klubb till en Salvezza, utan över längre period var bra med ett lag. Jag vet inte om det är rätt miljö det här för han kan vara.
Nej, men vi får se. Alltså, nu drar vi faktiskt upp i Fiorentina och jämför med Napoli som är helt under isen. Som du ser, som vi har drog fram precis, att de har plockat in lika många poäng som Brescia.
Ja.
Jag tror vi ska avvakta en eller två eller tre omgångar.
Mm. Men han har gjort någonting jämfört med Montella.
Fan, Montella hade ju vunnit på São Paulo.
Ja, det jag är inte säker.
Jag är säker. Jag vill inte basunera upp Iacchini. Däremot, alltså, jag gillar verkligen Kesas firande när han sprang till Iacchini. Att det betyder faktiskt någonting där. På sättet att Kesa har ändrats kanske.
Mm. Vilket kan göra.
Ja. Så att på något sätt, han har ju lagt ner mycket mer energi, mycket mer jobb tror jag, på sin träning. Det är ju ryktas om det i alla fall, att det liksom, han har varit kvar och nött själv och allting i det.
Ja, jag kan tänka mig att det är den personligheten som vill göra och sånt.
Ja.
Jag tror inte, han är inte den bekväma spelaren.
Så, ja. Får se om Ribéry kommer tillbaka då.
Ja, men det var ju 10 veckor de sa när han gick sönder, och det är väl februari. Han kommer tillbaka. Början för februari, gissar jag.
Men kombinationen är Akini-Ribéry.
Fantastisk.
Ja.
Estetiskt fantastiskt.
Ja, verkligen. Ja, verkligen.
Tur vi har Boateng och som kan blanda sig in där lite grann.
Ja, precis. Sätta sig mitt emellan. Ja, det är bra. Ja.
Pisonte och Tapir, veckans 2020s första utdelning. Bisonten ger vi till vem då?
Ronaldo.
Mm.
För hans världsbästa, med hans rekord med 2 mål på 3 matcher på kön.
Mm.
Det är klart förtjänt.
Och Tapiren till föga förvånande Napoli. Inte bara till spelet, men hela eller resultaten och spelet och allting, utan precis verkligen allting. Hur distört det är att kolla på fotboll i Neapel just nu. Vi såg det mot Fiorentina inte nog med 0-2 förlust. Det är 22 200 på läktarna.
Precis, och inte en, ingen jublar, ingenting, bara busvisslingar.
Det är alltså en kurva B som stängt, eller som lagt ner verksamheten. Och kurva A som står utanför och protesterar mot, ja, det, mot de nya reglerna kring kameraövervakning. Är det bland annat, inte kameraövervakning just per se, men att du måste ha en biljett som är kopplad till en viss plats så att du inte får stå hur du vill.
Precis.
Och är det någon som är van vid att få stå eller sitta hur de vill så är det Neapel-publiken. Ja. Där fungerar långsides sittplats lite annorlunda än vad du gör på andra arenor i världen. Det är fri sittning men ändå inte. Du får rätt mycket bestämda platser där. Och är du inte beredd att acceptera det så kan du fan få maka på dig. Det har jag... Inte jag personligen upplevt på São Paulo, men jag vet om folk som upplevt det. Så att det är en otroligt, det är den här inramningen eller allt det här ramas in av en helt apatisk atmosfär. Det är ingen sång på läktarna. Det är helt otroligt att man kan liksom beskylla liksom Napoli-fansen för att vara medgångare, men ja, vem vill betala 40 euro och se ett mittenlag spel om egentligen ingenting, för jag tror faktiskt inte Europa League motiverar fans idag.
Nej.
Det är inget försvar till Napoli-fansen, men i en stad där liksom medellönen är ganska låg jämfört med övriga Italien så fan, det är jag kan förstå de som hellre tar den med en pizzaslice på baren istället.
Ja, verkligen. Ja, när särskilt när det inte finns den här riktiga profilen heller. Jag menar, det finns ju inte den, de har ju inte en Immobile nu som är i skytteliga toppen eller något sånt där. Jag menar, hade de haft hemmasonen Immobile där, då hade det varit skillnad tror
jag. Ja, de har en hemmason där, men han är inte riktigt på samma nivå.
Nej. Nej, inte riktigt än. Nej, han såg också faktiskt att det var riktigt dålig form Ingles, håller på sen, men Insigne.
Ja. Mm. Ja, det är tyvärr en av besvikelserna i år. Lönsvingslinje.
Ja, nej men det var det.
Mm. Kul att vara igång igen.
Precis, första omgången av Ritorno, eller ja, Ritorno är klar. Då får vi se hur det avslutas sen. Vi kommer tillbaka kanske nästa vecka igen, hoppas jag.
Tack för att ni lyssnat.
Tack, hej.
Ciao.